Välkommen till hundpodden Alternativ hund. Det är jag som är Therese och det är jag som är programledare för den här podden. Det här är det första avsnittet som släpps och jag har under det här avsnittet samtalat tillsammans med Kerstin Malm. Jag låter Kerstin få presentera sig själv.
Ja, jag är 57 år idag och säger fortfarande att jag inte riktigt vet vad jag ska bli. Det har jag sagt hela mitt liv och det känns fortfarande så. Och det kanske är en delning mellan både att jag är väldigt intresserad av djur och att jag är väldigt intresserad av människor. Och både djur och människors beteende egentligen och hur vi lever med varandra och samvaro med varandra. Så jag har en blandad utbildning. Jag har läst en hel del psykologi och lite filosofi. Och jag är hundpsykolog utbildad av Anders Hallgren. Och jag har på senare år läst en samtalscoachutbildning i psykosyntes och jobbat mycket med min egen utveckling och efter det har jag även samtal med människor då, framförallt hundmänniskor. Men allt detta är ändå bara det som jag har gjort vid sidan om, för min huvudsakliga utbildning den är ju att jag är etolog och har doktorerat i etologi på hundars beteende. Så det är ju det som är grunden så att säga, men jag har ju med åren blivit rätt tveksam och skeptisk till en hel del inom just naturvetenskap och etologi, kanske beroende på att jag har läst mycket annat och är väldigt intresserad av ett annat synsätt än det rent naturvetenskapliga.
Ja. Du glömde säga att du är författare också.
Ja, jo, jag slutade ju för sig där. Jag skulle ju ha sagt kanske lite mer vad jag gör idag. Jag var ju på Sveriges lantbruksuniversitet och gjorde min doktorsavhandling och var kvar där till 2001. Och sen 2001 så har jag jobbat i eget företag. Och det är klart att då har ju så att skriva böcker varit en stor del. Så att jag har skrivit om det 5 egna böcker och ett par ihop med andra som Bonniers har gett ut. Och sen så håller jag kurser, föreläsningar, tar olika uppdrag, har gjort kanske en av de saker jag är mest stolt över i mitt liv, har gjort ett stort värdegrundsmaterial för barn som Djurskyddet Sverige kör ut mot skolorna. Många, många skolor som har använder det och som har tyckt det har varit bra. Just handlar om att ta fasta på empati mot djur istället för det här klassiska, vi ska lära oss mer om hur djuren gör för att förstå dem bättre. Det här bygger istället på att vi ska få en känsla för djur, att vi ska känna med dem och förstå hur de känner. Helt enkelt träna barn i bättre empatisk förmåga, både för djur och sina medkompisar och medmänniskor. Så det jobbade jag mycket med under ett antal år. Och ja, dyker det upp på sådana olika uppdrag så tar jag gärna dem. Annars är det ju i mitt egna företag då. Basen är ju på något sätt föreläsningar och att skriva böcker. Och att prata med massa olika människor om tänkbara framtida projekt. Det har jag gjort i många år för det finns massor av intressanta projekt. Men steget från att prata om dem till att hitta pengar för dem och komma igång med dem kan ibland vara ganska långt. Men det finns i dagsläget också många sådana projekt på gång, som jag hoppas jag hinner med så länge jag arbetar.
Mm. Ja, precis. Och det här är din senaste bok, Tänk om jag kunde lyssna.
Ja, det
är. Och det är ju en helt fantastisk bok tycker jag. Jag tycker absolut att alla som har hund borde läsa den. Och kanske katt och andra djur också för den delen. Men vad kan du berätta om den? Vad bottnar det här ifrån? Mer än det du har pratat om innan nu.
Ja, den bottnar i mycket av just det som jag har sagt. Lyssnandet, det fick jag verkligen upp ögonen för när jag gick min utbildning till samtalscoach. Vad det är att lyssna. Och även när jag jobbar med det här värdegrundsmaterialet så fick jag möjlighet att sätta mig in väldigt mycket i empati och vad forskning och olika experter har sagt om det och skriver om det. Och det var otroligt intressant. Men empati har blivit en av de viktigaste begreppen för mig efter det. Det är väl drygt 10 år sedan som jag gjorde det värdegrundsmaterialet. Så det finns ju med i det här. Och sen finns det väl också mycket med min delade inställning till etologin. För jag ser ju att etologi är väldigt viktigt på ett sätt. Och det är att vi människor är ju väldigt mycket i oss själva. Att allting fungerar som vi fungerar. Så vi behöver verkligen veta mycket mer om att olika djurarter har helt andra beteenden och behov och levnadssätt. Och förstå dem utifrån deras liv. Hur de lever och inte alltid utgå ifrån oss själva. Men samtidigt så tycker jag också att etologin bidrar med mycket som inte är ett empatiskt sätt att leva med djur och andra djur och människor, kanske vi ska säga, för människor är också djur. Och det är väl den här uppdelningen som inte är så rolig. Och när jag då har läst psykologi och andra saker så ser jag ju att där studerar man ju levande varelser på ett annat sätt än man gör inom naturvetenskapen. Så det är väl jättemycket tankar runt detta jag har haft under många, många år. Och så har jag känt att jag ville skriva om detta och la då upp boken på ett lite speciellt sätt. Så varje kapitel börjar ju med ett avsnitt om mig själv. För att jag har ju sett att jag har förändrats så otroligt mycket som jag upplever själv då under åren. Och tänker så annorlunda. Och även om jag har jättesvårt alltid att leva efter mina värderingar och hur jag skulle vilja göra. För det är trögt att förändras. Så tänker jag ju väldigt, väldigt mycket på allting jag har gjort under hela mitt liv. Jag har alltid varit väldigt ifrågasättande och tänkt mycket i egna banor. Så därför inleder jag då med hur den här utvecklingen har sett ut under åren. Och sen är det olika kapitel om saker som jag då tycker är väldigt viktiga. Det kan vara kritisk medvetenhet, det kan vara ny annan forskning än etologisk som jag tror är jätteviktig för oss hundägare. Det handlar om skamkänslor, ett kapitel, eftersom jag har märkt att så många hundägare skäms så mycket för både för sin hund, hundens beteende, men också att man själv är så dålig hundägare. Och det tror jag är en jättestor sak att ta fast i om vi ska både fungera bättre och må bättre ihop med vår hund. Så att, ja, och sen varje kapitel avslutas med en lite mer skönlitterär berättelse om ja, alla människor jag har stött på i hundvärlden. Så har jag, det här är inte helt autentiska fall, men jag har använt sånt som jag har stött på och så har jag gjort små skönlitterära berättelser för att man lättare ska känna igen sig då. Mm. Och i huvuddrag så har ju boken tre delar, precis som min allra första bok som jag skrev som hette Hunden. Hunden-människan-relationen. Och den här är också indelad efter hunden-människan-relationen där första delen handlar mer om hunden, andra handlar mycket om vår egen personliga utveckling och då våra skamkänslor och sådana saker. Och tredje delen om relationen oss emellan och där handlar det mycket om empati och att vi marginaliserar hundar och hur relationen kan bli mycket bättre om vi lyckas jobba med att lyssna på hundarna och få en mer ömsesidig relation. Mm. Så det var, ja det är mycket, men det är en bok som innefattar rätt mycket, så den är väldigt svår att sammanfatta snabbt och lätt.
Ja, det förstår jag helt klart, men den är ju verkligen gedigen, så är det ju. Och samtidigt som den tar ju inte upp några träningstips, det är inte det handlar om, utan det handlar ju just om, precis som du säger, och relationen och hur vi kanske borde förändra vårt sätt att tänka. Och du skriver ju också det här med det traditionella synsättet om i boken. Vad innebär det för dig?
Ja, det är grunden för det är ju att vi äger våra djur. Mm. En hund är ju en egendom. Det är väldigt konstigt tror jag egentligen för oss när vi lever med en hund. Att det är en sak, i samhällets ögon är det en sak. Och det blir ju även för oss i en massa situationer när vi måste handla på sätt som vi kanske egentligen inte vill om vi kände efter. Så är det här väldigt motstridigt tror jag. Så det är ju traditionellt att hundar är rent ägodel. De har inte ens någon rätt att finnas i ju om de inte ägs av någon. Det måste alla hundar göra i Sverige och i de flesta västländer. Och sen är det ju mycket sånt här, det traditionella synsättet innebär ju att hundar ska anpassas till oss i våra liv. De ska finna sig att göra det vi vill när vi vill.
Lyda.
De ska lyda, precis. Och idag kanske det ifrågasätts lite mer det här med lydandet, men ändå är det väldigt sällan som någon tycker att hundar ska få bete sig som de vill, utan de måste ju ändå... De får inte vara besvärliga i alla fall. Problemhundar är ju ett begrepp som har funnits i många år. Så man kan fundera på vad det är egentligen. Och det är väl många gånger hundar som inte har anpassats. Inte kan själva för att de lever under förhållanden som inte går att anpassa sig till. Eller ja, har behov som inte fungerar i den miljön de lever i. Eller man har alldeles för höga krav på vad man tänker sig att hur de ska kunna leva. Eller man har alldeles för lite tid. Man verkligen hårdrar detta med att hunden är en sak, en pryl som man kan skaffa och så liksom ta fram när det är roligt och ställa undan och då ska den vara tyst och snäll. Så det finns ju jättemycket där. De får inte egentligen visa särskilt mycket känslor annat än när vi tycker de ska göra det. Aggressivitet så får de egentligen aldrig visa. Men även för mycket glädje, hundar som skäller, hoppar, liksom vill leka, det är ju bra när vi tycker att det får de göra. Eller som visar att de blir jätteledsna när vi ska lämna dem hemma själva. Det är inte heller jätteroligt. Det vill vi helst inte att de ska. Så det är ju mycket det här att de ska formas och anpassas till oss och våra behov. Det bygger ju helt och hållet på att det är våra behov, våra intressen, att det är vi som vill ha dem. Och där har jag ju grävt mycket för egen del under min resa då från första hunden jag fick när jag var 14. Där jag verkligen ser idag hur mycket behov jag hade av att bli bekräftad och någon som alltid älskade mig och som jag kunde träna och tävla med och vilken prestige och status det gav att vinna och liksom vara bäst. Och ja, svartsjuka mot min mamma när min hund tyckte om henne också. Alla de här som jag efteråt verkligen kan se tydligt då, som nu finns ofta i. Jag har träffat många människor under mitt liv när jag har jobbat med hundmänniskor som har jättemycket olika, ganska komplicerade känslor. Men de är inte särskilt tillåtna att prata om, vi förtränger mycket av detta. Men de finns ju hela tiden där under och spökar i relationen till hunden.
Mm. Ja, det tror jag också. Ja. Och vi har ju, alla har ju hund av olika anledningar och det ska man ju ta hänsyn till. Men som sagt, att få hunden att bara passa in i exakt det vi vill ha, det kanske inte är riktigt rätt väg att gå, tänker jag.
Nej, och det finns ju en så stor del i, alltså hundvärlden idag, det handlar ju så mycket om, det har handlat om lydnad, dominans och sen är det mycket ledarskap som fortfarande finns med. Även om det har ifrågasats en del så är det få som går ifrån den tanken. Då pratar man om mjukare metoder istället. Men det finns ändå hela tiden den här tanken att vi ska vara någon slags ledare. Och jag vet inte varför man behöver se det så. Vi är familjemedlemmar och vi är dessutom olika arter. Som hundar i en grupp eller vargar i en grupp har en form av ledare, så är det ju en helt annan situation. Och i en naturlig flock så är det ju ofta de äldre, det är föräldrarna. Så det är en föräldraroll. Och då skulle vi kunna prata om att vi har det till våra hundar också. Och man kan säga att det här är ordklyveri. Det kanske inte spelar så stor roll vad vi kallar det. Men på vissa sätt tror jag att det gör det. För i orden lägger vi väldigt mycket. Och ledare är fortfarande ganska laddat på många sätt. Jag har inte det precis här, men jag har tagit fram, som jag ibland använder på föreläsningar, definitioner av ledare. Bland annat har jag en av Lasse Fält. Och det handlar ju väldigt mycket om att styra och vara den som så att säga på något sätt ändå bestämmer i tillvaron vad som ska hända, när det ska hända och hur man ska göra det. Och det är en definition som många är överens om, att det handlar om att styra hunden. Och då är frågan om det är så väldigt roligt att alltid ha den relationen. Om man inte ska leva mycket mer på jämlikare villkor så långt det går. Sen är det också viktigt att betona att i det samhället, om vi väljer att ha hund i det här samhället, så har vi ett ansvar som gör att vi kan inte leva det här fullt ut. Men att hela tiden vara medveten om detta och försöka balansera det här, det tror jag är en jätteviktig del.
Mm, det tror jag också. Och precis som du säger, det här med att styra och det är rätt så intressant. Bara en sån sak som att vi vill att hunden säger till att den vill gå ut. För att vi vill inte att den kissar eller bajsar inne. Men samtidigt blir vi irriterade när den faktiskt säger till att den behöver gå ut, när det inte passar oss.
Nej, precis. Det är bara om den är riktigt dålig i magen och det är akut. Då är vi jättetacksamma. Ja. Men annars, för att den tycker att nu var det länge sedan, nu vill jag gå ut. Då är det ju lätt att tycka, nej men det har jag inte planerat nu. Nu ska jag jobba eller något annat. Mm. Så det är ju det här hela tiden. Och trots att jag jobbar så mycket med detta och har gjort under många år, så dyker ju alltid det här fortfarande. Det finns ju en sån här ryggmärgs... Jag menar, när jag ska jobba med någonting, jag har varit ute och gått länge med Olli kanske och tänker nu ska hon väl sova länge, nu ska jag jobba. Och så vill hon inte det just då, hon vill att vi gör något ihop eller det är något utanför som hon skäller på eller något annat. Och då kommer det lite smygande känslan, nej men va, nu skulle jag ju få jobba och vara i fred. Och det tror jag, det har vi väldigt, väldigt mycket med oss. Att hundar ska liksom, de ska gå och foga in i det här när vi vill, till det vi vill. Och jag har också haft jätteintressanta diskussioner på kurser ibland med människor om det här med att de här långpromenaderna vi går, vem är de för egentligen? Vi går långa promenader för att vi kanske vill motionera. Och sen tänker vi att då kommer ju hunden att vara lugn och tyst i många timmar så vi kan jobba. Men för hundar är det kanske många gånger naturligare att man gör saker lite då och då kontinuerligt under dagen. Liksom återknyter till relationen och man skojar lite och man busar och man gör något och man kanske sitter och gosar en stund. Men det passar ju ofta inte alls i vårt schema för dagen.
Nej, så är det ju. Absolut. Och jag tänker också att det kan vara svårt att, vad ska man säga, man har blivit så inpräntad att det här är en hund och det är så det funkar. Sen se till individen vem den här hunden är och vad den faktiskt vill ha och behöver. För våra hundar har ju personligheter också.
Mm.
Men att det också är svårt att se utan att man tänker kanske lite mer helhetsmässigt en hund och det ska funka på det här sättet.
Precis, så är det ju verkligen. Och det ligger också i den traditionella, liksom, hund är, det är som att det är en individ allihopa. Så här tränar man och så här gör man och det här förebygger problemen och det här ska de finna sig i och så. Så är det ju verkligen, de är ju jättemycket individer. Det var väl det Holly verkligen fick mig att inse eftersom hon är den första hund som jag levt med som inte har gått att forma och anpassa. Så att när hon har protesterat mot massa saker och inte finner sig i saker då, Så inser jag ju att de andra hundar jag har levt med, det kanske bara beror på att jag har från valpstadiet på något sätt tränat och anpassat dem. De kanske inte har mått bättre av det dem, men de har vant sig vid den rollen som en hund ska ha. Medan Holly, som vi då fick som ett år som omplaceringshund från Irland, hon har så mycket mer med sig av att känna sig, tror jag, illa behandlad. Hon har svultit, hon har haft en massa dåliga erfarenheter med sig och hon klarar inte av på samma sätt att bara anpassa sig till en tillvaro.
Precis, och det är ju jättebra, för det är en jättenyttig erfarenhet att få en sån hund.
Ja, för mig har det verkligen varit en ögonöppnare, så hon har ju också stor del i den här boken, väldigt stor del i den här boken. Vi har väl haft den i 7 år nu ungefär, och det är ju under den tiden som jag framförallt har tänkt på och jobbat med den här boken.
Det är också, det är rätt så intressant, nu pratar vi hund generellt, men det är ju rätt så ofta som man också prata raser, tänker jag. Alltså att man gärna sätter in sin hund i ett fack. Ja, det är en terrier, de är såna. Eller det är inte så konstigt att min hund beter sig så här, för en vallhund, det är så de funkar. Eller till och med en specifik, ja men det är en border collie eller det är en labrador, det är så de är.
Ja.
Och då kommer vi också ifrån det här med det individuella.
Mm.
Och att det faktiskt är en individ och en personlighet.
Ja.
Men jag vet inte, vad har du för tankar just kring raser och att man pratar så överhuvudtaget om hundar?
Alltså det är ju att vi det är också hemskt att säga vi, för generaliserar vi ju alla oss människor. Och vi är väldigt olika. Jag tänker ibland när jag säger vi måste lyssna på våra hundar. Det finns ju människor som har levt så och som är fantastiska, har gjort så här i många, många år. Så det känns alltid väldigt hemskt att säga så. Men om man ser det lite större, i alla fall kanske flertalet, och hur samhället ser på det här, så finns det ju väldigt parallell med rasen och det här med när jag pratar om hundar och etologi. Att det finns ju vissa delar i detta som kan vara bra att tänka på, men sen är vi så mycket för att kategorisera och så liksom spåra det ur där någonstans. För precis som att det är jättebra med etologi för att vi ska förstå vad hundar är för typ av djur och hur de mer naturligt har levt för att förstå deras behov och beteenden, så kan det vara jättebra att titta på att olika raser har använts kanske ibland ganska strikt i saker som gör att man kan förvänta sig att de har lite andra behov och kan vara svåra för kanske vem som helst att ha. Om det har varit till exempel en hund som har arbetat väldigt, väldigt mycket, så kanske ingen hund som är jättelämplig att ha i lägret liggande still massa timmar varje dag. Men det där är ju ändå bara att man skulle önska att man kunde gå ifrån det och se att ändå det viktiga är ju individen och det viktiga är hur vi lever med dem, inte vad det är för ras. Men då fastnar vi precis som du säger i det här, ja det är ju en sån, den är ju ett tre och den jagar ju alltid en sån. Och det behöver ju verkligen inte bli så, utan det här är ju individer i högsta grad. Och det är ju också jättetråkigt eftersom det finns en sån, ja vad ska vi säga, det blir sån statuska i detta att man ska ha vissa raser och det raser är mycket bättre än blandraser. Så personligen skulle jag ju önska att det här med raser egentligen försvann, för det är ju det är ju individerna som är det viktiga. Och många raser som har använts också till väldigt speciella saker. Det finns ju egentligen inget behov av dem längre. Inte alls, eftersom de inte används till det längre. Så det skulle både vara bättre för hundarna och för oss människor om det blandades upp på ett annat sätt. Om man inte hade den här uppdelningen och den här statusen runt olika raser och att ha en blandras och så. Och eftersom jag idag själv har bestämt mig för att det enda jag kommer att, tror jag, i framtiden att ha för hundar, så är det ju omplaceringshundar, hundar som behöver hem, så är de ju väldigt ofta blandraser. Så att för mig personligen har det här ingen betydelse alls.
Nej, för det är ju så, precis, vad har det för betydelse egentligen? Det är ju, det måste ju vara något förlegat egentligen som ligger till grund för det.
Ja, jag misstänker att det är på sikt, alltså om det beror ju på, det är så många strömningar, det är så många utvecklingar åt olika håll i samhället och i världen idag, så det är svårt att säga vad som kommer att bli den dominerande framöver. Men det finns ju ändå ganska mycket strömningar som jag tycker tyder på att det här är något som kommer att upplösas. För att det är ju den här typen av uppdelning, vare sig det handlar om människor eller djur, är ju någonting som ändå finns ganska starka strömningar att man ska gå ifrån och titta mer på individer istället för att låsa fast i kategorier.
Mm. Mm, precis, och det är just, det är inte bara hund. Det är verkligen någonting som skulle behövas i samhället i stort, ja, också, känns det som.
Ja, det är, så är det.
Mm, verkligen. Du nämnde det förut och du skriver också om det i boken här, det här med marginalisering. Vad är det för någonting? Kan du förklara detta?
Ja, det är alltså, egentligen så är det ju Holly som har fått mig att tänka på detta, eftersom hon var så svår i en hel del situationer när jag varit van vid att hundar har liksom accepterat att man sätter sig vid matbordet, vi människor och äter, och så får hunden lägga sig någonstans på golvet eller i en soffa och kanske får ett ben och så är nöjd med det. Men hon reagerade otroligt starkt i sådana situationer när hon blev utanför en gemenskap som vi människor hade, när vi satt och pratade och åt och sådana saker. På ett sätt som inte jag någonsin har sett någon hund som jag har gjort förut. Och det är ett exempel, det finns fler sådana situationer. Ja, så om man är ute och går och träffar någon och man stannar och pratar, så är det också en sån här förväntan att då ska ju hunden här sätta sig lite tyst och snäll eller lägga sig och vara stilla en stund. Och det hade hon jättesvårt för, hon har fortfarande svårt för det, men det är lättare idag för henne. Men hon vill vara med, alltså hon vill ju också prata, hon vill skälla, hon vill hoppa på det man träffar och hon vill liksom, då är många som säger med en gång, men då är hon bara ouppfostrad. Nej, hon mår inte bra av att känna att hon är bredvid och inte är med i den gemenskap. Jag kan få en sån stark känsla med henne att hon mår så dåligt i den situationen. Och det är ju mycket av det här som jag menar med marginalisering. Men sen följde sig också så väl att jag har en god vän som tipsade mig om en essä som en engelsk författare och konstkritiker skrev redan 1982. Som heter Varför se på djur? Som jag då läste och tyckte var helt fantastisk. Han är ju inte på något sätt djurmänniska och han drar kanske inte riktigt samma slutsatser som jag gör av det hela när det gäller hur vi ska leva med djur. Men han går igenom hur det under ungefär 200 år har förändrats något så enormt, hur vi människor ser på och lever med djur. Att de då för kanske 200 år sedan var en sån naturlig del av vårt liv. Och att vi till och med såg det som att det var inte så att det var en brist hos många av oss att vi inte kunde prata med djur. Och vi höjde de som kunde förstå och prata med djur till skyarna för att de hade den här möjligheten att kommunicera. Och att man levde på ett annat sätt sida vid sida, hade de här liven som var parallella men ändå gick ihop ganska ofta. Och hur vi nu har helt marginaliserat djur, de behövs inte egentligen till någonting där vi har ett naturligt sätt att leva med dem. Där vi har dem i djurparker och vi har dem som sällskapsdjur och vi har dem i livsmedelsproduktion. Så de är som han då menar helt marginaliserade. Och han tar just djurparken som ett exempel där många människor går med barn kanske och man vill få kontakt med djur och barn tycker ofta detta är jätteroligt. Och går man, nu är det ju mycket sån här istället barnens zoo där man har andra typer av djur, man har får istället och man har kanske getter och lite höns och så, som är roligare för barnen då. Men om man går till mer klassiska typer av djurpark och tittar på stora rovdjur kanske och stora djur från andra delar av världen, så är det ju ofta så att de är väldigt passiva eller de kanske inte visar sig överhuvudtaget, de bara ligger. Och barnen blir besvikna och undrar, men det här var ju inget roligt, liksom lever den överhuvudtaget, har inte rört på sig på 2 timmar. Och han menar att det här är ju en effekt av att vi har marginaliserat dem så totalt. De kan inte göra någonting. De kan inte bestämma var de är, vad de gör, vem de lever med, när de äter, vad de äter, vem de får para sig med. Ingenting kan de bestämma i sitt liv. Och då drabbas djuren av det som han menar annars då är egentligen en mänsklig egenskap, likgiltighet. Att man blir helt likgiltig för sitt liv. Och det är då den här extremaste varianten av att vara marginaliserad, eller ja, som vi ju har pratat mer om i hundvärlden, kanske man får en inlärd hjälplöshet, ingenting man gör spelar någon roll. Och då ser jag ju att jag tror ju att det drabbar hundar väldigt mycket också i olika omfattning, därför att många är väldigt passiva, många upplever faktiskt att deras hundar är deprimerade, inte särskilt glada. Och det här tror jag är den här marginaliseringen, att inte känna att man är med, att inte känna att man kan påverka sin livssituation. Den är ju jätteviktig för alla levande individer. Och också att man, ja, det var någonting mer precis som jag föll bort där. Att kunna påverka sitt liv, ja. Att känna att man, det man gör spelar någon roll, att man blir väldigt passiv.
Jag tänker att man har ett syfte.
Ja, precis. Att man har, och det motsäger ju mycket, mycket forskning inom andra områden, inte etologi då, som jag tar upp i boken, inom sociologi till exempel, där man mer bygger forskningen på att man intervjuar hundägare och pratar med dem om hur deras hund är och lär sig mer om hunden. Där ser man ju att de flesta hundägare upplever ju ändå sin hund som i princip en människa, en person som de lever med, som är medveten, som har avsikter, som har en uppfattning om tid, som vill någonting med sitt liv och sådana saker. Och de har ju väldigt, väldigt små möjligheter att utveckla det, de allra, allra flesta hundar. De är ju helt, ja, som vi sa förut, i det traditionella synsättet anpassade till att finnas där för oss när vi vill. Så att det var då de här tankarna om marginalisering, och att det går väldigt väl ihop med den här inledda hjälplösheten också. Att den finns mycket mer än vi. Det är bara det att vi tolkar den inte så, utan väldigt ofta tolkar vi den ju som att det är en väldigt lugn och lydig och fin hund. För den ligger bara, den är väldigt stillsam och verkar så nöjd tills dess det händer någonting. Så att det här är ju frågan då, hur man ser den här lugnet och den här lydigheten. Mm. Vad det egentligen är. Och det är ju återigen säkert väldigt olika individer. En del hundar kanske är nöjda med det och trivs med det. Men jag tror att det finns ganska många som det där lugna, fina, det är egentligen någonting annat som kanske inte är så positivt.
Mm, det tror jag också. Och det här är verkligen någonting som jag tar med mig. Men samtidigt så tycker jag att också det är väldigt svårt, för att hur låter man hunden få mer plats? Det är det, absolut. Om hunden vill gå ut så kan den få gå ut. Och till viss del tänker jag, om hunden är hungrig kan den ju få mat.
Ja.
Varför ska de ha vissa speciella mattider och sådana saker?
Nej.
Sen finns ju hundar som alltid är hungriga, men sådana saker. Men har du något mer så, lite mer konkret, hur skulle man kunna...
Alltså det är väl det här som jag brottas väldigt mycket med själv också, och ja, känner att jag har mycket åsikter och tycker och tänker, och sen samtidigt så är det jättesvårt att leva upp till detta. Och det är väl därför det finns, jag träffar ju människor som väljer att de vill inte ha hund.
Mm.
För de känner inte att det är okej att begränsa någons liv på det sätt som man ju ändå måste göra. Och det är ju jättesvårt, eftersom vi lever våra liv där vi ska sova våra timmar, vi ska jobba våra timmar, och sen måste vi handla, laga mat och göra allt det andra. Det blir ju inte så jättemånga timmar kvar till hunden, och hunden har ofta väldigt svårt att göra särskilt mycket om inte vi är med. Den har ju svårt att leva sitt eget liv. Så att väldigt mycket är det ju att var och en får se vilka möjligheter som finns i dens liv. Så det här är ju sagt något som jag brottas ständigt med, men med hållet så försöker jag väl att avbryta det jag gör oftare, för att bara liksom bekräfta och göra någonting lite. För där vet jag att det är ju en akilleshäl för mig. För jag är ju sån så att jag, om jag går in i ju någonting och jobbar med något, så vill jag gärna jobba ostörd i gärna 8 timmar. Så, och det, ja, det har jag ju märkt även med tidigare hundar, att de har ju funnit sig där, man har ju kunnat komma och titta och liksom sucka ungefär och så gå och lägga sig igen. Och det försöker jag vara mycket, mycket mer medveten om, att nej, nu är det dags att försöka göra någonting. Och som du säger, alltså jag är ju jätteglad ju mer hon kan få ut av andra också än just mig. Hon är rätt bunden till mig och jobbar ju hemma, så vi umgås ju hela dagarna, men att hon får träffa så mycket andra människor som möjligt, att hon får i den mån det går träffa andra hundar. Jag tänker att det är väldigt, väldigt berikande. Det finns ju också en konstig uppfattning att hundar behöver egentligen inte träffa så mycket hundar, och de behöver inte umgås med så mycket människor. Det är liksom enmanshundar, finns ju begreppet. Men även de som inte tycker att de har en enmanshund, tror jag att man påverkas rätt mycket till att men det är så jättebra med dig och din hund. Det är det hunden behöver. Men allt det här ger ju ändå stimulans och möjligheter i livet för hunden, alla de här sakerna.
Ja, och det finns ju många hundar som i alla fall man kan tolka har väldigt mycket glädje av det. Ja. Det är ju det bästa som finns kanske, att träffa andra hundar och andra människor och vara social.
Mm.
Och så finns sådana som inte är det. Och då kommer vi ju tillbaka till det här med att individualisera. Ja. Titta på vem det är som bor tillsammans med oss och hur den är.
Precis.
Ja.
Ja,
det tror jag.
Och där tror jag man kan gå ett steg tillbaka. Om man är någon som man upplever verkligen inte är intresserad av det, så då är det ju så då. Men sen är ju också frågan hur mycket man formar det under hundens uppväxt. Så jag tror ju att de allra flesta skulle bli väldigt mycket mer sociala och gärna göra saker med fler människor och kanske inte minst med andra hundar, om de är vana vid det och man har gjort det på ett bra sätt under hela livet. För det är ju en, det var nog det som jag skulle säga förut, för den här marginaliseringen i det ligger ju också att det är ju, om vi försöker tänka oss in i, även om det är svårt, hur det skulle vara att leva som ensam människa i en grupp med några av en annan art. Som pratar ett språk. Så jag tänker det när vi sätter oss vid bordet och vi börjar äta och prata. Och så där. Min man har sagt i alla år att det måste vara jobbigt för hundarna. Liksom, det är en massa apchatter vid bordet. Vi bara pratar och pratar och pratar. Och jag har verkligen tänkt mer och mer på det. Hur ensam och isolerad man blir som inte kan delta i det när man lever med en annan art. Så. Jag gjorde faktiskt det där värdegrundsmaterialet. Där gjorde vi en sån övning. Att en människa hålls som så att säga husdjur eller människa eller vad ska jag säga, i en grupp med av en helt annan art, och hur det skulle kännas och hur man ska anpassa sig och vara tyst och snäll och sånt. Och det tror jag är ett nyttigt tankeexperiment, hur ensam man blir, och jag tänker ofta på det, och inte minst med Holly som då har lite svårt att umgås med alla hundar på ett bra sätt, att det är en jättebrist alltså att inte få umgås mer med sin art. För det är ändå, man har ju ett utbyte som kan vara svårt att få på riktigt samma sätt med en annan art. Det behöver ju sagt bara gå till oss själva, så vet vi ju att vi kan, även om man kan få jättegod relation med hundar, så är det ju saker man utbyter med människor som är väldigt svåra att utbyta med en hund också.
Mm.
Så det behövs båda delarna, men många hundar har ju inte jättemycket nära relationer och umgås med andra hundar tyvärr.
Nej, precis. Och det är ju dessutom ett flockdjur.
Ja.
Så att det tänker jag med. Och det att ha utbyte av en flock överhuvudtaget, det borde ju finnas i dem, tänker jag.
Mm.
Och det är ju lite det du sa med det här med att hundar inte kanske får visa känslor. Det hänger ju också ihop med det här. Mm. Och att det, glädje är bra, men till en viss gräns. Man får inte bli översvallande glad.
Nej.
Utan allting ska vara lagom.
Precis, och inte när som helst. Utan och inte då får du ha de här människorna man vet som, ja men det här går det bra, kan du få hoppa och vara glad. Men nej, nu får vi inte vara sådana. Ja, så vi vill ju helst kunna reglera och kontrollera hela tiden när hunden ska vara på ett visst sätt.
Har du någon teori om vad det här kommer ifrån? Hur kommer det här sig att det är så här?
Idag. Ja, alltså jag har funderat mycket på det, och jag vet inte om jag säkert kan säga vad jag tror, men för jag tror det finns massa olika delar i detta, men det är en sak ligger ju i detta att hunden ändå ska formas och finnas i vårt liv under kontroll hela tiden, och då är det svårt med för mycket känslor. Alltså det finns ju en parallell till barn.
Mm.
Barn ska ju också helst kontrolleras och inte vara hur som helst när som helst. Det ingår ju liksom i barnuppfostran också att man ska kontrollera och uppfostra sina barn. Så där finns det väl en grej. Men sen är det nog, jag tror att det kan ligga i det här också att vi har en jättekonstig, jag tar ju fasta på det i början i boken, vi har en så konstig motsägelsefull relation när vi lever med djur. Vi lever så nära, och för många människor så är ju hunden eller katten, där djur de lever med, kanske den allra närmaste som de har i livet. Och samtidigt så ska vi leva efter samhällets syn på att det här är bara djur. Det här är ju egentligen egendom och objekt som vi kan avliva, vi kan sälja och vi kan köpa. Och de måste finna sig i att de bara finns där i marginalen. Och det blir en väldigt konstig känslomässig sak för oss själva. Och då finns det ju jättemycket såna här intellektuella sanningar som jag pratar om i boken. Och vi har matats med dem från barnsben när det gäller djur. Hur man då på ett intellektualiserande sätt kan försvara allt vi gör med djur. Så det finns ju mycket sånt här att ja, men det är bäst för hunden och det är bra och det här fungerar och det borde de bara bra av. Och när vi har matats med mycket sånt och vi faktiskt börjar tro på det, så släpper vi inte fram våra känslor längre, utan vi lägger istället hela tiden på de här logiska resonemangen. För det skulle bli rätt jobbigt för oss om vi började känna med hunden, för då skulle det vara mycket svårare att göra alla de här sakerna. Så samtidigt som vi på ett plan är så otroligt känslomässiga med djur, så måste vi också lägga locket på en massa känslor som gör att vi annars skulle få jättesvårt att hålla dem och leva med dem som vi gör. Så det tror jag är en stor anledning.
Ja, och ännu en gång då är det ju inte individer heller. Utan alltså, om vi ska prata om att ja, men det här är bra för
absolut.
För det här, eller hur? Ja, men hur vet vi det?
Nej, det är ju ingen som vet, utan Nej. Det är ju helt generellt bara. Ja. Och det kan ju vara allt möjligt, att det är när vi kastrerar vår hund, så ja, men det är bäst för hunden med, den blir lugnast då. Och vi ger den här maten med torrfoder, det är jättebra för att det finns alla näringsämnen och det är väldigt enkelt för mig. Det kanske är en av de stora anledningarna, för det är krångligt att göra hundmat själv. Men är det verkligen det hunden mår bäst av, och är det verkligen det hunden vill äta? Jag tycker det verkar extremt tråkigt om jag skulle äta torrfoder hela mitt liv. Så det finns hur många sådana frågor som helst. Avlivning är en jättekänslig fråga. Den har jag i många, många år sagt att ofta när vi säger att det är bäst för hunden, så är jag inte säker på att det är det. Visst, det är skönt för hundar så att säga, att de kan få den hjälpen att dö och somna in när det verkligen är så att det behövs. Precis som det kanske skulle kunna vara för människor. Det är människor hävdar ju att vi borde ha den möjligheten. Men jag tror ju att vi använder den väldigt ofta när det inte egentligen är hunden som skulle vilja det. För är det någonting man vill oftast i det längsta, så är det att leva. Och det kan man göra både med en del smärtor, och man kan göra när man är gammal och halt och har svårt att röra sig. För det kan ändå vara sånt som att det är stunder när man får nära samvaro med någon, eller man får något gott att äta, eller man gör något roligt som gör livet värt att leva ett litet tag till. Så alla de här, det är bäst för hunden, de behöver man verkligen granska själv och titta på och fundera. Är det här verkligen bäst för min hund och för mig och för oss i vår relation?
Mm, absolut, och det blir ju direkt en marginalisering igen.
Ja.
Så är det ju också att hunden inte har något val i det.
Nej, det har den ju inte. Och där är det klart, där ramlar vi ju, där kommer man ju tillbaka till det här. Vårt ansvar som hundägare gör ju att vi kommer ju i en massa situationer där vi måste ta en hel del beslut. Som man kanske då inte ska säga det är bäst för hunden, utan man kanske ska säga att tyvärr, det här måste jag ta det här beslutet för att vi ska kunna leva i det här samhället. Men det är många gånger man kanske måste ha eller behöver ha sin hund i koppel eller ha den under kontroll. Jag är inte säker på att det alltid är så mycket bättre för en hund som går lös. Jag tycker det är frihet, men man kan ju en hund kan ju gå lös under total lydnad hela tiden. Så, men jag kan ju känna mig med håll ibland. Som är svår att släppa lös var som helst. Både för att hon jagar en hel del, men också för att hon kan rusa fram till hundar då. På ett sätt som gör att människor och andra hundar kanske upplever henne som aggressiv. Även om jag inte tror att det är det egentligen. Men hon har inget vidare bra språk med andra hundar. Så jag får ha henne i koppel en del. Och det kan jag tycka är väldigt tråkigt. Men samtidigt så är det. Och det är inte för hennes bästa kanske. Men så är det. Och då får jag göra det till det bästa jag kan för henne och mig. Alltså hon får ofta välja promenader, hon får välja om hon vill stanna länge när hon nosar. Och, ja, hon går ofta i flexkoppel så hon kan ha den frihet som går. Och så får jag göra det bästa möjliga, men det är klart att det skulle vara roligt för henne att få springa lös oftare. Inte bara hemma i trädgården utan även ute i skog och mark.
Mm. Absolut.
Så att det är ju så att man måste ha den här balansen, men att då inte säga det med en gång till sitt eget försvar för att må bäst själv, att ja, men det är för hunden också, den mår bäst av det här. Men ibland kanske man tar beslut som man själv känner att man måste göra. Man kanske måste ge torrfoder för att man inte hinner något annat. Man känner inte att man varken hinner eller orkar ha kunskap och sätta sig in i något annat. Men det kanske inte då man ska säga att det är bäst för hunden.
Upplever du att det är många som, eller jag kan känna så här, att det är många som pratar om att men vi ska inte förmänskliga våra hundar och ge dem känslor som vi upplever och hela den biten. Är det någonting som du också upplever, att det är många som tycker att vi är lite, att man kanske inte vill likställa hundarna med människor, eller vad man...
Det är ju en jättesvår fråga. Förlåt, jag får kanske säga att i grund och botten så är det ju klart, det är ju inte bra att likställa dem på det sättet, för vi är ju olika arter. Det här med etologins betydelse igen, att förstå att alla behöver inte fungera som vi. De behöver inte känna exakt som vi, de behöver inte ha samma behov och sådana saker. Men med den lilla brasklappen så tror jag ju ändå att vi kan ju inte utgå från något annat, att vi är människor och vi känner det vi gör och vi förstår de känslor som vi själva har. Och jag tror att en stor fara, det är snarare att, som jag ser det, så har ju etologin som naturvetenskap, där är det ju mer så att man behöver bevisa allting. Så där är ju egentligen att man då är ju hunden, den har ju inte olika känslor förrän man i olika vetenskapliga undersökningar har bevisat att de känner det, och vi kan tolka det verkar som det och vi har mätt olika hormoner så att det är nog det och det. Och det kan kännas för mig också väldigt, väldigt konstigt. När sådana resultat kommer så kan man liksom le och tänka, okej, det har de flesta hundägare vetat länge. Att hundar både är glada och kan känna sorg och att de faktiskt har viss känsla av moral och rättvisa. Så massor av sådana saker, det vet man, tror jag, om man lever med hundar. Och då skulle många säga, ja men det är ju bara för att man förmänskligar och för att man tolkar in. Och det, ja, det får de väl säga då, men jag tycker att det är en väldigt konstig väg att gå, att man måste bevisa varje sån känsla, för det är ju ganska självklart, så pass lika däggdjur som vi är så har vi säkert massor av känslor gemensamt. Sen är det inte säkert att en hund känner sorg på exakt samma sätt som vi människor, men å andra sidan, vi människor känner väl inte sorg allihopa lika heller. Så det är där tillbaka till varje individ igen. Som är det viktiga. Sen har jag med i boken, för jag tror att det är en viktig sak att vi... Det har ju varit mycket prat om hundar kan skämmas eller inte. Och det, jag menar inte att jag inte tror att de kan känna skam. Men däremot så är skam ett väldigt komplicerat begrepp. Skam är så många olika saker och det finns så mycket kulturellt i skam hos oss människor. Så när vi tolkar att hundar skäms i olika situationer, då tror jag vi ska se upp. För dels kan det bli en ska jag säga, ursäkt för att också bestraffa. För det här har jag ju hört många gånger i årens lopp, att jaha, men jag ser ju att han vet vad han har gjort. Så då gör det inget att jag bestraffar till och med efteråt och sådana saker. Och det undrar jag om det handlar om att skämmas i det läget. Och jag tror ofta att det handlar mer om rädsla, för att man ser hunden är så bra på att man en gång fånga upp att vi är missnöjda, att det är någonting som kommer att hända. Men däremot så tror jag att hundar kan uppleva att de gör fel eller att de har missat någonting socialt, till exempel i en grupp med hundar. Att de biter för hårt när de leker och sådana saker. Men då är det mycket naturligare situationer än vad det är när vi människor har lärt hundar saker och sen säger att de skäms för att de tog något som de visste att de inte fick ta. Det är för många steg för att vi ska kunna säga att hundar skäms i det läget. Det kan vara mycket annat.
Mm. Precis, och i många fall så är det ju kanske signalerna de visar är signaler som tyder på att de försöker undvika en konflikt snarare,
ja, precis,
än någonting annat.
Exakt. Så, Så att känslor har de, tror jag, definitivt i stort sett. Ja. Jag tror det är nästan bättre så väl utgår från att de har samma som vi, och så får man väl så visa om de inte har det än att göra tvärtom.
Mm.
Men däremot hur vi tolkar det och tar det som ursäkt för att vi ska, för det är inte bara att skämmas, även sådana som svartsjuka, avundsjuka, det är ju känslor som vi kulturellt lägger vid någonting, ofta är väldigt negativt i det. Vi tycker att han är så avundsjuk och man är svartsjuk och det är något negativt. Och då om hundar visar sådana beteenden så har vi med en gång risken att vi bemöter dem med irritation, ilska, bestraffning, för vi tycker att de ska inte visa sådana känslor. Så det är väl där risken är.
Mm.
Sen kan man säga att en hund kanske är avundsjuk eller svartsjuk, men då får den vara det. Vi kan inte lägga någon ytterligare värdering i det, att det är något fel, att vi ska försöka bestraffa den för det.
Mm. Nej, man skulle ju kunna försöka förändra den känslan att de inte ska behöva känna det. Så tänker ju jag mycket. Jag vill ju, min hund får ju vakta sin mat. Men jag skulle ju helst vilja att min hund inte behöver känna den känslan, det behovet att behöva vakta sin mat. Nej. Det är ju det bästa hela tiden, tänker jag.
Precis. Mm. Och den typiska situationen när människor säger att hundar är svartsjuka, det är ju om till exempel människor kramas och hunden kommer med en gång och försöker tränga sig in emellan eller hoppar och verkar. Och där kan jag tänka, men det är ju en otrolig situation av marginaliseringen. Där får inte hunden vara med. Det är en jättenära, intim kontakt mellan några i familjen och hunden är utestängd från den. Jag kan tänka mig att det kan nästan vara ångestladdat för många hundar också att inte vara med där. Så jag tror också att man måste titta på det på helt andra sätt i så fall. Sen vet man ju, det finns ju forskare som har visat att faktiskt djur kan ha uppfattning om det här som vi då säger avundsjuka kopplat till rättvisa. Att de upplever att det kan vara orättvist att någon får mycket mer eller någon får något som är mycket godare. Och jag vet inte varför den, man då ska kalla det avundsjuka, det är väl inget fel. Utan det är väl en rättvisetänkande som kanske vi människor borde ta till oss väldigt mycket av istället. Så det, ja.
Mm. Mm, och kanske till och med koppla lite till empati också.
Ja,
för det hänger ju ihop med det.
Det hänger ihop.
Verkligen.
Och det var ju en av de jätteintressanta sakerna. Jag gjorde en liten utvikning här. När jag jobbade med empati och det här värdegrundsmaterialet. Just hur mycket empatin och att man har en god empatisk förmåga hänger ihop med senare utveckling av moral, etik, hur man beter sig mot andra, rättvisetänkande, allt detta grundas i en stark empatisk förmåga. Mm. Så att det är det definitivt, det hänger väldigt nära ihop.
Du skriver att du tycker att det behövs ett paradigmskifte i vårt sätt att se på hund, kanske.
Mm.
Vad menar du med det?
Ja, det är ju ett intressant begrepp. Det är ju en vetenskapshistoriker som någon gång på mitten av 1900-talet tror jag, Thomas Kuhn, eller vad det kan uttalas, som pratade om det här med paradigm. Och det är en väldigt intressant tanke som jag har tänkt på långt innan just att jag kopplade det här till hund, utan även när jag jobbade mer med etologisk forskning och så funderade jag på det här. För vad han tänker då, det är att paradigm, det är ett synsätt, en förebild, liksom att vi tänker på samma sätt, vi tänker efter ett visst mönster. Och att när vi då gör någonting, om man blir etolog och går in i etologisk forskning, eller om man blir hundintresserad och går in i hundvärlden, så alla de här världarna vi går in i, där kommer vi att skolas och tränas att tänka väldigt likartat. Och det gör alltså, det är det jag menar med en förebildmönster. Man har ett mönster som man utgår ifrån i sitt tänkande och det synsätt man får. Och det blir ofta väldigt starka sådana. Och det har jag ju upplevt väldigt starkt inom etologin då, hur det synsättet är. Och de ändå starka eller skarpa gränser som finns mot andra som jobbar med djur och hundfrågor som har helt andra synsätt på det här. Men han, med det här paradigmskiftet menar han att det här kan aldrig pågå hur länge som helst. Man kommer alltid till en tidpunkt när det antingen blir stark kritik inom det här skrovet eller inom det här området, eller blir påtryckningarna så starka utifrån så att man måste liksom göra om, man måste få ett nytt sätt att tänka och se på saker, och det är det som då är paradigmskiftet.
Mm.
Och det känner jag att det behövs det verkligen inom hundvärlden. Jag tycker det behövs det inom etologin eller synen på djur överhuvudtaget ju. Det finns ju många sådana paradigmskiften som vi känner som vi står inför idag. Människans roll på den här planeten överhuvudtaget. Som det här landar i, kanske i det största perspektivet då. Men om man ska börja ett lite mindre och lite lättare kanske ändå att hantera, så tror jag ju att vi som lever nära hundar och djur, så vi har möjligheten att verkligen försöka omvärdera vårt synsätt och ta till oss andra tankar och andra känslor runt det här.
Det tror jag med. Och som sagt, det finns mycket om det i boken också.
Mm.
Men kan du ge några konkreta tips? Eller vad kan man göra? Jag tänker, men man har en hund och vill liksom börja och tänka på det här sättet och arbeta på det här sättet kanske.
Mm.
Vad skulle man kunna göra? Du har nämnt lite, men finns det mer?
Ja, alltså därför konkret är ju alltid det svåraste. Ja. Det är svårt att få ner tankar till konkreta saker och praktiska tips.
Mm.
Men jag funderar mycket på det och jag tror att man kanske ska ta fast återigen i det här lyssnandet. För när man jobbar med, ja, man ska jobba som samtalscoach och lyssna på människor, så är det ju vissa sådana här, ja, ska vi säga, grundpelare som man lär sig och som man får träna på. Och lyssnandet, om man då tänker lyssna, vi lyssnar ju på många sätt, vi lyssnar på musik och vi lyssnar på när någon beskriver vägen för oss. Men om vi då pratar om det här mer empatiska lyssnandet i ett samtal med någon, så bygger det ju på att man är väldigt fokuserad och uppmärksam på den andra. Så fort någonting splittrar så har vi inte den förmågan längre att vara uppmärksamma på den andres känslor och vad den förmedlar. Så uppmärksamheten är väldigt viktig. Sen så måste man ha ett öppet sinnelag. Det får inte med en gång komma massa tankar om vad ska jag säga härnäst, eller det där tycker inte jag och liksom så, utan man måste verkligen lyssna och ta in det som den andra säger utan att värdera, döma, bedöma och sådana saker. Och jag tror att vi kan tillämpa samma sak väldigt mycket med hundar, att vara väldigt fokuserade på dem, att verkligen träna oss i att sitta ner och vara med vår hund, inte göra så mycket, inte så mycket aktiviteter. Det behöver inte betyda att man bara sitter. Det var någon som satte mig och sa, du tycker till att man sitter och mediterar timtal med sin hund. Och det är klart att det är väldigt långt ifrån hur vi lever idag.
Mm.
Man kan göra små saker, man kan absolut gömma någon godis och man kan prata med den och man kan gosa och man kan gå en liten promenad samtidigt. Men att vara mycket mer fokuserad på och uppmärksam på hunden och försöka både se den, känna in, och känna ju beröring, alltså om vi kan vara i kroppskontakt med den, eller man kan känna på ett känslomässigt plan, vilket ju är det kanske allra viktigaste, det som vi har svårast att komma till, någon slags sjätte sinne när man mer intuitivt kan känna in vad hunden känner och vad den vill. Och att då är det här också väldigt viktigt med det här icke-värderande, för att då måste man vara väldigt uppmärksam på att inte de här intellektuella sanningarna kommer hela tiden. För det märker jag ju själv, de kommer ju hela tiden in som bara automatiska responser. Så att när det dyker upp en tanke att hunden vill något eller tänker så eller så, så är det här någonting som jag har fått med mig, som jag alltid har trott och tänkt, eller är det verkligen någonting som kommer från Holly nu? Så det handlar ju mycket om både att vara uppmärksam mycket mer på hundens känslor, men att också vara uppmärksam på sig själv och fundera på vad har jag med mig och vad är det som faktiskt min hund förmedlar till mig just nu.
Mm.
Det är att, ja, alltså, det här är ju ingen quick fix.
Nej.
Det är ju det vi idag efterlyser så mycket. Ja, men några praktiska råd, hur ska jag göra detta med min hund? Jag vill gärna göra det, så blir det bättre om en månad.
Mm.
Och tyvärr är ju inte detta så. Utan det här är någonting man bestämmer sig för att leva så här och ser att det blir sakta annorlunda när man gör det.
Mm, jag tänker mig, det är lite som att borsta tänderna. Jag tycker om den. Det är ju ingenting, alltså vi borstar ju tänderna kontinuerligt, så är det ju. Men det är ju ingenting du gör för imorgon.
Nej, nej.
Eller
nej.
Hur? Utan det är ju för att du ska...
klart.
Nej, precis. Mm. Och för att du ska kunna ha bra tänder hela livet.
Mm.
Och det är lite samma grej. Och du märker inte det här och nu heller. Man kanske känner att det känns lite bättre. Men,
ja.
Men det är helhetsperspektivet man måste tänka på.
Mm.
Mm. Och det är jätteintressant det du säger också. När jag har kurs så händer det absolut att vi har en kelövning för att se just om hundarna uppskattar och faktiskt bli klappade på, och på det sättet som deras människa gör.
Ja.
Och på kurs är det ju ännu lite mer extremt än om man sitter hemma i soffan, för på kurs är det ju inte säkert, det är ju faktiskt få hundar som uppskattar dig i den situationen.
Nej.
Och då är det jätteintressant just att se, ja, men hur ser faktiskt hunden ut? Mm. Tror vi att den tycker om det här eller så?
Precis.
Och det kan till och med vara nyttigt att få hjälp utifrån, från andra människor. För att det är svårt när man är så känslomässigt involverad i sin egen hund. Ja. Så det kan vara jättesvårt att veta om, eller känna av om min hund tycker om det.
Precis, och vi har ju gjort så länge så det blir väldigt svårt för oss att göra annorlunda.
Ja.
Så nej, det är ju precis som du säger, just i när man klappar sig under gossen med att vara uppmärksam på om den verkligen tycker om det. Det är ett jättebra tips. Där har Holly återigen lärt mig mycket, för hon är väldigt, väldigt tydlig med massa saker som hon inte vill. Och har också fått mig då att tänka att okej, det kanske har varit likadant med andra hundar jag haft, men de har inte alls visat det så tydligt och då har jag inte märkt det. Men hon låter ju direkt om hon kände att nej, inte fram liksom på huvudet nu, eller fram, framförallt inte med mitt huvud nära hennes huvud. Mm. Så hon har ju inte så lätt med den närkontakten när man kramas och sådana saker. Man får krama hennes bak om man vill, men man får inte krama henne fram. Och det, så är det.
Mm.
Och det är jättetydligt på henne vad hon gillar och inte gillar. Och allra bäst gillar hon ju att själv få komma och liksom komma tätt in till och sätta sig så som hon vill och luta sig mot den och gosa och så. Så att när jag är uppmärksam på det så tänker på det så ser jag jättetydligt vad hon gillar. Men ibland så är jag lite stressad och åh vad du är gullig och ser där och klappar henne och så säger hon. Okej, ja, nej, men det vet jag ju egentligen, det vill du inte bli klappad, men... Ja, den går på ryggmärgen.
Vi är vanlig djur. Så
ja, och ja. Dessutom jag tycker ju jättemycket om att krama henne. Så jag kan ha jättesvårt för det. Men det handlar ju om naturligtvis respekt.
Ja, mm. Absolut.
Ja.
Har du några avslutande tankar som du vill dela med dig av?
Oj, oj, oj. Det finns säkert mycket. Men det kommer inte plötsligt. Ja, det som jag tänkte på för lite stund sedan som jag skulle ha sagt också. Som jag, då kan det bli avslutande. Det är det här att vara snäll mot sig själv. För det finns verkligen många som vill väldigt väl och som pratar, som tar kontakt med mig. Och ofta är det de som vill mycket, som kanske redan gör jättemycket för sin hund och så, som har så mycket dåligt samvete och som mår så dåligt. Och man behöver verkligen jobba med sin egen, alltså självmedkänsla är ju ett populärt ord idag. Ta medkänsla med sig själv också. Att man inte kan göra allt även om man skulle vilja. Att man inte orkar och kan. Och att det är bra det man gör. Bara det att man börjar tänka på detta och försöker, det räcker jättelångt. Så det tror jag. Och likadant, det är något som jag lärt från mig själv också. Att om man är hård mot sig själv, då är man ofta hård mot andra. Så när man aldrig är nöjd och tycker man borde göra bättre och så, så är det en risk att man också blir så mot andra. Så man måste börja med sig själv. Man måste förstå sig själv och förstå att man kan inte förändras. Man kan inte göra annorlunda på en dag. Man har med en massa saker som gör att det är besvärligt för en. Både kanske personligt i eget från sin uppväxt och sådana saker, men också från samhället, all den indoktrinering vi har fått med oss under hela uppväxten och vårt liv. Så gör att även om vi upptäcker saker, inser saker, så kan vi inte kräva oss själva att vi ska förändras och göra helt annorlunda. Utan man ska som sagt vara nöjd med det man gör och känna medkänsla med sig själv också.
Good enough.
Ja,
precis. Alltid good enough. Mm. Jättetack för att du ville komma och prata lite med mig, Kerstin.
Ja, tack så mycket. Det var bara roligt.